Hejsan på er, välkomna till avsnitt 242 av Superpodcasten Travkött, som ska prata om Supertorsdagen på Åby. Vi ska prata om Superman Kosing som startar i kvalloppet, och vi ska prata med Super Sören Englund.
Ja, tacka, tacka, vilken presentation.
Ja, jag känner mig energifylld dagen till ära. Och det är väl inte så konstigt. Ni som har lyssnat vet ju att jag är lite i jourläge då vi väntar vårt andra barn. Det har inte kommit än. Och då har man ju hållit sig hemma och konsumerar ju en hel del trav och en hel del elitloppsuppstack den här veckan faktiskt. Du, vem vinner elitloppet?
Mycket svår fråga, men vi har ju trott på samma motör hur länge som helst, du och jag. Flera år har vi trott på henne till storlapparna. Så jag sviker väl inte den tråden. Men jag är väldigt intresserad av hennes prins när han fick så bra lottning.
Fick han det?
Ja, absolut, absolut.
Fick inte han den sämsta lottningen man kan få?
Det är din åsikt, men jag tycker han fick en jättefin lottning faktiskt.
Då menar du att han tar en längd på Don Fanucci sätt?
Ja, det tror jag. Dessutom finns ju risken att Don Fanucci hoppar en gång till. Det man har gjort kan man alltid upprepa.
Gör man inte lite lätt för sig då, Sören?
Jag försöker göra det så lätt som möjligt om jag har en gyllene tråd att gå efter.
Jag tänker mer... Nu kan han ju galoppera. Det kan ju alla hästar. Han har galopperat två gånger i sin karriär. Mm. Som har varit i den tuffaste konkurrensen. Han har gjort 42 starter, de från Gisette.
Ja.
Första galoppen var när han testades barfota runt om för första gången som fyraåring. Då hade han spår 8 bakom bilen. Det var väl lite... Nej, då hade han till och med spår 1. Men det var väl ändå lite blajigt sådär liksom. Ja, man skulle prova. Sen hoppade han från innen i finalen förra året.
Just precis. Och jag tror på Önas prins.
Ja. Mm. Och då blir det ju kul. För
absolut,
det är ju kul
absolut.
Det här med... den här lilla gyllene regeln inbördes möten.
Den är fin att ta med sig.
Och sätter man då in Sandmotör mot Önas prins.
Då ligger ju Sandmotör väldigt bra till.
Det gör han ju. Mm. Samtidigt så var ju Önas prins före mål i derbyt 2021. Sandmotör 3, Önas prins 2. Sen var det en häftig utveckling på Sandmotör förra året. Men okej, spännande. Ja, så Önas prins vinner ena försöket och sen motör andra.
Mm. Och sen vet vi ju inte, Hail Mary jobbar jag ju på hårt också, att han ska vara med och slåss. Så det är ju också våran häst på något sätt som inte släpps. Den har ju en bra lottning, den kommer ju få ett fint lopp.
Mm.
Och kan ju vara väldigt stark i spurten. Sen är ett onant, det vet vi ju inte om han eventuellt kan vinna i år också. Det ska ju inte vara omöjligt alls. Men jag har ju det där franska med mig, att de inte ger precis 100 i försöket. De kan lika gärna vara 2-3 där för att slå till ordentligt i finalen. Det såg vi ju på ett och annat i fjol när han vann med en ganska stor galopp, 700 kvar. Att han är ju så bra så att han kan ju vinna oavsett var han ligger. Ja.
Nu får man ju inte säga det här.
Nej.
Och det blir väl lite lätt. Speciellt du har ju en förmåga att säga att jag inte tycker någonting är bra. Men om man tittar noggrant på Elitloppsfinalen 2022 och ser vad hästarna gjorde det året därefteråt. Alltså, om du tittar på vad hästarnas prestationer, nu är Elitloppet alltid Elitloppet. Men då kanske inte ett och någons prestation är sådär superbra. För Hail Mary följer ju upp liksom att vara... Tvåa i Åby stora pris, vinna på en låg 10 på Hagmyren. Ja. Förvisso, det är väl framförallt i år han har sett mycket, mycket bättre ut. Mr. F. Dag var trea. Den var inte så här,
Bra. Man ju på varför den kunde bli trea helt enkelt. För det är så bra. Den är ju inte så bra egentligen.
Ja, den
tycker
var bra då,
fall,
men den vann Legolas minne i december. Alltså, David Weiss Ass var fyra. Den kan vi ju rätt så bra. Clickbait var femma. Don Fanucci, Knight Brodde och Önas prins galoppera. Jag tror inte det var så bra. finalen. Nej. Även om Etonant var bra. Om man tittar på tider och tittar på lopp och sånt där. Men det ska ju inte gå att vinna Elitloppet med galopp 700 kvar. Nu gick det ju och det kanske beror på någonting. Men det är ju det som är grejen med Elitloppet. Det är ju så otroligt spekulativt.
Men så är det ju. Man har ju alltid en åsikt och sen kan den ju vara helt fel när loppet går. Men det är en helt annan sak. Allt rör ju sig hela tiden framåt.
Ja, och det börjar ju redan när lottningen kommer och man liksom går igång lite på, ja, på det snacket. Kul med olika kuskar. Sen är det ju alltid svårt att värdera hästar och kuskar som kommer från andra länder. Så att han, Chris Sugar alltså på något sätt så skulle det väl vara på riktigt om man bjuder in en sån där häst. Alltså den här hästen från Argentina som Haske bjöd in.
Ja, just det, en gång i tiden.
Suraya någonting. Ja. Där snackar vi ju klass alltså. Det var tangohästen. Men Jasper Liv fick ju spå 7 och det är väl inte så här superbra. Men å andra sidan så är det ju pickt att Greg Ross Sugars, han har väl inte så mycket krav liksom. Åk ut, sätt dig bra i vagnen och ha kul. Ja, och han kan ju skicka från start alltså, till exempel, vi vet inte om den är startsnabb, men att de där gubbarna som alltid möter varandra inte möter varandra så ofta, det piggar ju upp. Erik Adelsson till exempel kör ett lopp under söndagen. Det visar ju hur tufft det är att få styrningar den här helgen och hur många olika kuskar och tränare som vill synas.
Så är det. Roligt, det kommer att bli väldigt trevligt i alla fall.
Ja, och vi ska ju prata om den 25 maj.
Ja.
För det här blir ju dagen före dagen. Före doppare.
Ja.
Dagen.
Ja, så kan man ju säga. Så säger man innan jul. Men vi säger väl så. Vi är ju, egentligen är ju Elitloppet lite jul också.
Det vanligaste,
högtid alltså, högtid.
Ja, men precis. Ja, ja. Det vanligaste man hör på stallbacken den här tävlingsdagen är väl egentligen, ska du upp?
Ja.
Och det är alltså, ska du upp till Stockholm? Ja, när åker du till Solvalla? Hur åker du till Solvalla? För det finns ju de som börjar sin helg redan på torsdagen och sen drar lunchtravet på fredagen och sen så är man igång liksom. Men vi ska börja med ett kvallopp, sen ett ponylopp, sen går vi rakt in i lopp nummer ett. Ett så kallat nolllopp. Även om hästarna har tjänat pengar så är de liksom, de befinner sig i den lägre kategorin av hästar. Ja du. Har du sett någonting här?
Det är klart jag har sett lite grann det jag har gjort, men jag har inte så där vansinnig koll på utveckling och hur de kommer att gå. Det var ju ett rätt så bra inbördes möte mellan nummer 11 Weekend Vib där och nummer 3 Unique Vine senast i debutloppet där, eller i alla fall för debuten för nummer 11 då.
Den gick ut. Vad sa det då?
Ja, den var väldigt stark, den nummer 11 Weekend Vib, som gick utvändigt i dödens hela vägen och slog och fick ju stryket av Unique Vine med, ja, i princip målfotonivå, trots att han gick utvändigt hela vägen. Nu kunde de inte vinna loppet, men den var i alla fall bra. Så att, jag säger att den inte alls är tokig nummer 11. Och Per Nordström har ju hästarna i mycket bra skick för dagen.
Tog en dubbel förra onsdagen.
Ja, det var hos oss, ja, absolut.
Ja. Ja. Följde upp med, jag gluttade på lopp 1 på Halmstad igår.
Ja.
Röde Orm.
Ja, vad fin, vad fin. Ja, ja.
Och det var ett bra slutvarv. Absolut, framförallt när han gick fort.
Ja, ja.
Så att så ja, Nordström verkar vara i fas inför det som komma skall.
Det är väldigt viktigt att han känner på sig att han har gjort allt rätt. Men hur vi än resonerar så tror jag att du har tagit rätt. Jag vet ju inte ens om det är du som har tippat, men precis, då säger jag att det är du som har tippat. Jag tror också mest på nummer 8, Boreas, som jag tycker så fin ut i debuten. Så att varför ska inte den eventuellt kunna ta sin första seger här? Men både 3 och 11 och kanske lite små plus på nummer 11 kan vara väldigt heta emot.
Sen är ju Jet Set, den gamla SM-vinnaren. Mamma till 4 Steady King, SJ's Caviar. Det känns som att det borde vara en travmaskin.
Oh ja.
Så sett. Det ska bli kul att följa upp tävlingsbanan. Vi går till lopp nummer
Det
2.
Var nog ett bra lopp vi inledde med. Det är nog framtidslöften, ett par stycken där.
Ja, och det säger ju någonting om sakernas tillstånd
ja,
när
absolut.
Du säger så.
Ja.
Lopp 2 på Åby. Rätt så svårt att sortera ut det här. 5
ja,
Global Destiny. Tyckte jag ändå så pass mycket om när den vann debuten. Sen blev det 2 raka galopper. Näst senast så körde han ingenting efteråt, Johan. Efter galoppen bara gick med invändigt. Nu är det spår 5 och det vet jag om. Men jag inbillar mig att den kan tappa 10 meter i starten och gå runt dem.
Säkerhetsinledning helt enkelt.
Ja, precis.
Ja.
Stallkamraten 6, Ovanka Oe. Fick ingen vibe av den.
Nej.
Sist gång. Jag tyckte liksom att...
Det här med springspår och Untersteiner häst är ju ganska bra. Så att
den såg, den ut
ju...
som en rund, såg den ut som en rund miljon när den galopperade senast?
Nej, det gjorde den inte. Så jag är inte, jag är inte jättefrälst i hästen. Men jag säger ändå att han har ett läge. Och kan vara med ändå och slåss lite grann om det här. Sämre är det nog inte. Det räcker väl kanske med att den går 16 ungefär. Och det kan den säkert. Och då
för ett år sedan med. Så stod 2 Spicy Cider. Eller inte ett år sedan. 10 månader. 9 månader. Tog 2 Spicy Cider. Har startat 3 gånger på AB. Har stått runt 3 gånger pengarna i 2 av starterna. Det säger någonting. Mm. Men...
Det är ju flera som har trott på det, men loppen har nog varit ganska enkla och det är Björn Goop som har kört, så det är inte säkert att det säger jättemycket egentligen. Det säger kanske inte att man tar 3 raka lite senare i livet. Det är så tyder inte jag den informationen om att han var mycket spelad i den loppen. Jag säger att nummer 7 också kan vara ganska bra. Hartvig har ju också ett springspår.
Om vi vänder på det då, har vi någonting som är bra här?
Nej, jag undrar det. Vi får sortera ut dem efter när loppet är kört. Jag tror att nummer 12 ska vara favorit, men jag säger bara att jag tror. Jag vet inte riktigt hur bra de är.
Jag har inte varit ute i Spekeröd hemma hos Christian på ett tag. Men Christian Persson, mannen bakom Red Lady Express, har ju en ny häst här i Tell It Again som gör 3:e starten. Nu är det kanske lite läge med bra kusk och bra spår. Christian har kört själv i de 2 inledande starterna. Kan väl vara värt att ta med sig i alla fall.
Den ska vi ju sätta ett outsider-tecken på innan start i alla fall. Får vi se om vi rätar ut det ordentligt efter starten. Men Carl-Johan Jeppsson är ju aldrig den som vilar på lagrarna eller på hanen. Utan han lär ju köra kanske till och med i spetsen här om hästen orkar.
Brisis monterryttarserie, det är lopp nummer 3, det är den 4:e omgången. När ett lopp är svårt så vänder man sig ofta till Jonathan Carré. Mm. Han förlorade ju för sig med en favorit igår. När Jonas Mobergs Categorical vann på Halmstad. Då red Carré hattrick som slutade 5:a tror jag. Men här sitter han ju bakom Country Sound. Som har fina fartegenskaper, säger jag.
Ja, men det håller jag med dig om. Det var väl 5 Monté-segrar i fjol på 7 starter. Så att det är klart att han kan ju en del. Och det kan ju... Jonathan Carré är ju ryttaren som kan locka fram där ur hästarna om man bara får dem felfritt. Men jag tycker att den ska vara farlig i loppet. Men jag gillar ju även Göran Kjellbergs häst nummer 7, Gold Eagle. Där, så att den kan en hel del. Anna Eriksson vann ju med, eller har ju kört den där Country Sound en hel del också. Och kör ju då, rider Gold Eagle istället. Så att, jag vet inte riktigt hur hon har funderat där och om hon har fått välja. Men jag tror ju att en av de 2 kommer att vinna loppet. Sen kan jag inte säga bergsäkert vem som vinner i och med att den ena är ganska osäker. Eller båda egentligen lite osäkra tendenser. Så att jag vet inte heller talat. Ja.
Du, vi kan säga det att man kan ju se på anmälningslistan och då är Jonathan Carré uppsatt på Country Sound och Anna Eriksson har det liksom inte valt utan hon är uppsatt på Gold Eagle. Le Piment har du pratat om.
Ja, precis. Det är ju en häst man vill ha med sig som en fidus i alla fall, eller outsider typ.
Ja. Du, vi går till lopp nummer 4. Summer Meeting, Stay Year Final. 75 000 kronor till vinnaren. 7 hästar. Gör sig kallare. Här kan man alltså kvala in då till Sofie Råby stora pris. Den är nästan som får mest poäng i de här Steyr-loppen. Och nere på Lunden vann ju den gamla Knutsson-hästen efter Rania. Gangnam Style K.
Ja, precis, precis.
Med Birger Jörgens här. Ja, ja. Vi ser ju i alla fall att det här loppet är ju svårt.
Men de är ju bra i alla fall, hästarna.
Det är ju 4 hästar som är väldigt, väldigt bra.
Ja,
det är... Nu tänkte jag svära, men det gjorde jag inte. För det är ju liksom, det är ju riktigt bra hästar.
Absolut.
Om du får värdera dem.
Ja, jag säger att nummer 7 Oscar L tror jag mest att hämta i framtiden. Husse Boko är också jättefina, så den gillar vi ju skarpt på AB. Och då, så de ligger ju bra till 7 före 5. Men jag tar ju, kommer ju att sträcka nummer 4 Unique Creation och nummer 6 Select News också. Selected News också. Så att jag säger att det är jättebra hästar, och det kan vara så att någon kommer att flytta upp ytterligare i formen här, eller ja, dra sig upp mot de riktiga topparna.
Ska vi sträcka 4 hästar?
Ja, jag tycker nästan man måste göra det. Jag tar bort någon då, så spikar jag den. Så tänker jag i alla fall. Jag tycker det är jättesvårt lopp. Men tvingar du mig att säga vem ska vi spika, och vi kängspikar i loppet, då säger jag att nummer 7 Oscar Ella, för det var ett jättebra intryck senast på Kalmar. Och Jocke Lövgren sa ju även i vinnarsäken att han var intresserad av elitloppet. När de gjorde den intervjun där strax efter att han hade gått i mål. Så det känns ju bara hur mycket han kände förresten i loppet. Hur bra han tyckte den var.
Mm. Och det här loppet kan ju se tråkigt ut från sidan. Och det kommer det ju bli. Men här gäller det framförallt för Johan Untersteiner att någonstans liksom elda på och försöka hålla 20 meter i hela vägen, för han bör väl vara den som rundar fram till ledningen.
Ja, det får man ju nästan räkna med att han gör någon gång under första halvan utav lappet. Så det är inte, jag tycker den ser intressant ut i det här lappet, i och med att han har det här läget 20 för och eventuellt kunna svara i stort sett in i mål.
Och då kan man ju
lopp,
sen ja, det blir roligt. Sen vet vi ju att ju färre hästar det är, ju lättare är det att springa in tillägg.
Så ska det vara, men det kan också vara lite lurigt när man ska sätta in stöten. Så, att det,
så är det ju, men det blir ju färre hästar att runda.
Just precis, men kommer Johan rätt på det här så kan han fortsatt ha en hel del längder in mot sista sväng. Men han måste komma helt rätt på det i upplägget, och det är inte helt lätt. Det går lättare att köra om loppet om man har gjort något fel i loppet. Men det får man ju inte göra.
Vi går till nästa lopp, Englund.
Ja. Ja.
Där Veyron Bros fick den mycket otacksamma uppgiften att springa 14 blankt full väg i sin tredje start med 35 000 på kontot och inte få vinna. Då höll den upp ledningen från spår 1 med Erik Adjelsson.
Nej, och då det stämmer inte om du sa att han håller upp ledningen. Jag höll upp ledningen, för det gjorde han inte. Den tog ledningen efter 450 meter.
Okej, förlåt. Mycket bra. Mm. Men då tänkte man ju att men den där borde ju vinna i vanlig klass.
Absolut, absolut.
Säger Gundersen Boys. För här kommer Lexus BR, och här kommer en häst som jag gillar ju när det är bottenodds i debuten.
Ja,
för
absolut,
då har liksom
absolut
informationen från stallet läckt överallt.
Ja,
den här står med 3 raka segrar, en hingst efter Propulsion, undan Meteor Missy som jag tror Åke Svanstedt har. Stall Gretzky och ägde väl Gretzky BR som Gundersen också hade framgångar med. Så här blir det ju en match, eller?
Ja, jag tror ju på norrmannen helt enkelt. Jag tycker den verkar väldigt bra. Det är rätt roligt att kolla in det här, för att de har ju en till där, Gundersen, som har gjort 3 starter nu, som börjat som 4-åring och vunnit alla 3 på 14, och var nere på 14 i senaste starten. Så att de har ju 2 väldigt lovande hästar som rimligtvis matchas, kommer att matchas för derbyt, norska derbyt. Nu har de ett par månader att 3 månader att få upp dem ytterligare i form då. Och det är väl en del i det jobbet som därför att de är här den här gången med Lexus PR, att de vill skärpa till den i lite hårdare sällskap. Så jag säger 7 före 1, och jag plockar väl med nummer 9 också som en gatt så farlig.
Har du sett loppen på 7?
Ja, oj. 11 sista 5 senast från spets, bara en stack ifrån. Ja, den är jättebra alltså. Det är helt riktigt att han ska ha 3 raka och vara obesegrad till starten. Så bra är den.
Kommer du spika?
Ja, på en sån fråga säger jag ja. Ja. Det kommer jag göra. Jag kommer ha den bland en av mina 3 spelvärda springare i alla fall.
Mycket bra information. Vi går till V64 avdelning 3. Där... Jag ska inte säga att hon föll ner lite, för hon vann ju om Flör Meras. Men jag tycker att det har varit lite mer magi kring henne fler gånger under fjolåret. Nu vann hon på en väldigt bra tid, får man ju ändå säga, efter andra starten. Och det är ju Urberg Stenström här. Stoet drog ett perfekt spår bakom bilen. Det här är ju en propp där Storna får ha lite mer pengar än Hingstar och Wallacker. Det får man väl också ta med sig. Vad säger du om intrycket på henne senast?
Ja, jag var nöjd i alla fall. Jag satte lite plustecken bakom. Och han letar ju ut ett sånt här proposition med stor fördel igen. Så att han är nog väldigt intresserad av Stenström, pratar jag ju naturligtvis om då. Och han fick ju ett bra läge. Så att jag ser egentligen en häst som kan slå den med rätt resa och rätt speedupplägg. Och det är ju nummer 10, Laban Lager, som var riktigt bra senast. Men jag är inte säker på att det går att nå hon Flör med göra, som den får sitta lite fint i ledningen där efter kort efter start. Så jag säger 5 före 10, och sen har jag egentligen inga mer A och B-hästar i loppet. Jag säger punkt slut med de 2.
Bra. Vi kan notera att det är uppväxling i vagnformat. Eller uppväxling om man ska säga, det är bike på 7 primadonna Tile, och även Donna Summer. Har man oss på 6 och 7 bakom bilen, så är det väl ett tecken på att man laddar.
Ja, precis. Ja, men det är alltid intressant med lite offensiva tankar när de kan ha offensiva tankar.
V65 kör vi inte alls, utan vi kör V64. Vi är i V64 4. Vi är i lopp nummer 7, Hallands djursjukhus B-tränarserie. Tuppen.
Ja, den är lätt att ta åt sig.
Väldigt otroligt lätt att ta åt sig.
Ja, speciellt på namnet också då, som ju sticker ut så våldsamt. Den är lätt att tycka om faktiskt. Både namnmässigt och utseendemässigt. Så jag tror ju att han har en fin chans att börja en ny segerrad här.
Ja, för han spetsar väl, och så kör han väl 15 och 8 första varvet, och så kör han 13 och 2 sista ungefär.
Det jag tycker du sammanfattar detta är väldigt bra. Så har jag tänkt mig också.
På en snabb Åbybana, och när de i tredje spår kliver på, så höjer han farten, och så har han egentligen bara ryggledaren och tredje in och köra mot. Där tycker jag han är... underskattad, Johan Untersteiner. Det är ju för att jag ser väldigt mycket lopp han vinner live, såklart. Men det är väldigt sällan man hör att Johan Untersteiner är liksom en aspirant på att vara catch driver till någon annan tränare, alltså köra i de stora loppen när han är på plats. Såklart, fokus är ju på det egna stallet, men han är jag skulle säga att han är topp 5 i Sverige, om man inte är i topp 3 på min lista. Och då finns det ju Stockholms media som kommer rasa, såklart. Men det får de göra. Jag tycker det är en väldigt duktig kusk, både på tempo, detaljer och bemästra Åbys förutsättningar kanske då, generellt.
Då har han varit helt enkelt efter att ta Peter, pappa Peter. För han har ju, precis som du säger nu, det ställer mycket in på honom också genom åren. Så att han har ju också varit jättebra kusk. Vunnit många lopp.
Jo, det har han gjort. Men
ja, det är lika bra sätt, lika bra sätt faktiskt.
Spik på tuppen.
Ja, alltså det är gott, det går gott att chansa på den, att den ska vinna det hela, eller tro på den helt enkelt.
Bästa spiken av Lexus BR eller tuppen?
Lexus BR vill jag nog ändå hålla som lite högre, och den är ju, har vi ju garanterat inte sett bästa prestationen ifrån. Det är inte tuppen heller för den delen, men ja. Nu ska ju tuppen försöka vinna på det sättet han fick stryk senast. För det var ju den där Dancing Day som körde precis så som du sa att tuppen skulle köra. Och då hann inte tuppen förbi den. Och då fick den stryk.
Det är ett otroligt namn, tuppen.
Ja, jag tycker gillar det så otroligt bra. Mycket bra. De har all heder, de som har fött upp den hästen och gjort det så bra. Både namngivning och uppträning och alltihopa. Och nu har ju Peter Arnqvist också gjort ett fint jobb med den. Så att det är många plus till gänget runt honom.
Verkligen. Vi går till Summer Meeting Oslo. Det här är finalen i Bjerke den 11 i sjätte med 100 norska till vinnaren. Det är V64 avdelning 5. Och det är ju ett sorgebarn. 8 Leroy Boko. Och det säger jag ju av kärlek till den här hästen. För det här är ju en av de finaste hästarna jag har sett sista 5 åren på Åby. Det är ungefär i klass med Riverdale Z när hon börjar segra upp.
Absolut.
Hur den rörde sig och hur liksom Conny, vilket skick han presenterar den i. Det har ju varit väldigt mycket strul med skador och sånt där. Men jag vet ju att han sa någon gång att han hade 3 hästar för derbyt i den här årgången. Ja, det sa han ju när de var 5, så det var ju kört så att säga. Men det var ju Leroy Book och Laban Lage, och sen var det en rackare till som jag inte kommer på just nu. Och både Laban Lage och Leroy Book startar ju på Åby en vanlig
V64.
Så att det säger ju någonting om Konrads tankar. Sen så är det väl alltså favorit senast på V7, och det händer ju ingenting riktigt längre i hästens utveckling, inte utveckling, utan liksom när man tror att man ska öka farten så gör den inte det. Galopp näst senast i ett slagläge på V75, men jag vet inte, men det här är ju liksom, det är min ögonsten där, Sören.
Ja, du har självklart rätt att ha dina tankar om hästen, för det är jättefin häst, jag håller med dig helt. Den har stått lite stilla i utvecklingen, men det kan komma igen, för att den är nog hållbar och rätt så fin fortfarande, så att jag tror ju att den kommer att slåss. Men jag gillar ju den där som Björn Goop kommer med, The Pirate där, som ju vann derbykval i Norge i fjol och var tredje favorit i finalen. Så har det börjat strula lite grann där. Var till Forus och vann ett normallopp från Dödens, där såg ganska bra ut i näst senaste starten. Sen gick den inte Björn Goop, var på Solvalla och startade som favorit i ett V75-lopp på annandag jul. Men svek ordentligt, men då har ju han anledning att ha den bra nu för att visa hur bra hästen är. Och jag misstror inte Björn Goop om det upplägget, att han kommer att klara detta. Så jag säger 2:an för 8. Det är min tanke. Sen släpper jag ju inte Moses Boko, eller som jag tycker är en jättefinast, nummer 10. Så att det är ett roligt lopp detta. Och 1:an och 4:an är Lozano, och nummer 4 Dudes är ju också hästar man kan gott tänka på att sträcka.
Den här The Pirate tränades av Carina B. Helgesen i Norge, som var en B-tränare som hade jobbat hos Frode Hamre.
Ja.
I derbykvalet så slog den en häst som Charleston Volo.
Som vann finalen sen. Som vann derbyt.
Som vann finalen, ja, som vann sprintermästaren. Alltså ja. Jarlsberg Grand Prix i Norge. Startade väl i typ femåringseliten var det väl. I Köpenhamn nu. Alltså det är en gulddivisionshäst.
Ja, absolut.
Den här har ju ett otroligt lågt... I Norge säger man väl grundlag?
Ja, just precis.
Det är egentligen mycket bättre ord än pris.
Ja, men det heter ju grundlag. Ja.
Jag tycker grundlag är bättre egentligen.
Ja, men det är roligt. Det är roligt.
Och man kan tänka sig att en svensk liksom kultopp med de här pengarna på sig, det blir liksom skevt. Och här får man väl läsa på lite, kolla senaste start, alltså intrycket och lite sånt här. För det är alltså Margareta, det är inte Margaretas serien, utan vad heter den här? Långloppet på Valla under jul V7-an. Inte det Gert Lindbergs... Ja, det är ett tufft
ja,
lopp
jag
alltså.
Kommer inte ihåg riktigt nu det här, men jag vet ju
med
att
300 den, till vinnaren.
Den
sen får
där.
Alltså, det finns ju liksom... Det finns ju i det matematiska systemet att den här hästen tjänar väldigt mycket pengar hos Björn Goop. Och också att det kan bli en nivåhöjning från Carina B. Helgesen, B-tränaren, till Björn Goop.
Ja, vi har all anledning att varna för den i alla fall.
Varna för den? Det här ja, ska ja. Man väl, om man läser programmet noga och har koll på utlandsstarterna som du har. Det här går väl att motivera som att det här är omgångens liksom spik, om man ser det någon slags fyndmässigt.
Absolut, jag håller med dig precis i allt du säger.
Det, nu blev jag engagerad här, Englund. Nu väckte du mig lite här när man kunde motivera sitt spel. Jörgen Johansson, han sa jag går rakt ut på NY Make Some Noise senast, för den gick knallbra. Och nu snackar vi om en annan norsk häst.
Ja, just det.
Som är 5 år gammal. Ja. Den får man ändå säga svek lite på V75 senast.
Ja, absolut. Jag fick inte med mig så mycket av den hästen. Så att jag tror ju klart mer på nummer 2 The Pirate, speciellt om Björn kör den, har den ifrån sitt stall andra gången i karriären då. Det är ju också extra intressant. Med en miss senast, så det tyder ju på att han nu känner han i alla fall att den är bra. Så att jag tror det är vinnaren i loppet.
Vi går vidare va?
Ja.
Och man kanske ska gå lite kort för att liksom spara sträcken.
Ja.
Eller så är det att man kan liksom ändå ranka upp det här loppet ordentligt. För alla lopp med våldstart och tillägg är ju inte supersvåra. Vi har 2 hashtag Simone som har vunnit 50% av sina starter. Sen har vi ju, säger jag, första barfota runt om på 5 Kung Karl Åtrich. Och vissa hästar har en viss aktion som gör det mer intressant för skoryck än andra, tycker jag. Den där hästen har man liksom gått och väntat lite på. Och den är ju lite... Jag är inne på att den är rätt så bra. Du är inte inne på att den är så bra, eller hur är det?
Jag gillar inte aktionen, men den kan ju se annorlunda ut på barfota då, så att jag har ju inte slutvärderat hästen, men än har jag inte fallit i farstun för den, så kan jag säga. Jag säger alltså, faller i farstun att jag tar med den varenda gång som en jättebra chans. Det gör jag inte. Jag säger nästan att nummer 13, Jim Baranzon, är väl så bra. Riktigt bra slutvärd senast. Ensam springspår i 20 volten nu. Många bra detaljer där som stämmer på det för en bra prestation och bra att den gör ett bra lopp helt enkelt.
Prova derbydistansen.
Ja, det är jättebra. Under 12 sista varvet senast så kom väldigt fort genom mål. Så att den har med sig nästan alla bra grejer den här gången. Bra spår. Bra senaste start. Kommer antagligen att köra till sig ett bra läge i tredje, fjärde utvändigt ur första sväng. Så att varför inte? Varför ska inte den vinna? Men alltså... Jag gillar ju Andres också där, hashtag Simone, så att den står ju bra till i loppet, så att det kan vara vinnaren och det är väl tipsetan i loppet. Men Jim Baranzon är jättetid i loppet.
Är det en bred gardering vi ordinerar av, alltså för ett Daniel Esso vinner ju lopp.
Ja, och den står ju hemskt bra till i loppet. Den kommer ju få spets eller ryggledaren, så att den, eller i alla fall en bra resa vid sargen, så att den är inte borta i lappet.
Sen så vann ju Alvena Matteus någon gång under fjolåret på Åby. Det är enda loppet den har vunnit. Då såg den ut som en blank och fet och fin säl som liksom lufsar undan. Det har inte blivit så mycket med det. Men där är det också springspår och Peter Untersteiner.
Ingen dålig kombination.
Det här är ett svårt lopp.
Ja. 2-13 i alla fall mina och Ester i loppet. Som jag inte rubbar på då, den ranken. Men sen kan jag tänka mig att det är rätt så bred gardering om man är inne på den känslan att man ska gardera.
Vill man ha pengar?
Ja, det vill man då väl kan man försöka i alla fall.
Ja, då kan man börja med 10 feather kanske. Men den kommer nog ändå liksom bli lite översträckad. 9 Jolly Coeur och 12 Omega Lama. Satt lite halvfast senast på V64 på Färjestad. Men då snackar vi skrällvarning. Lopp 10 Englund.
Ja.
Skjut.
Jag skjuter med att jag tycker inte de är något speciellt bra här hästarna. Men det är klart, Johan Unterstein med i ett P21-lopp från spår 1. Visserligen rätt så tam som 3, 4, 5 i de tre starterna. Men nu växlar vi ju ner ordentligt till ett P21-lopp. Och då säger jag att det ska nog vara favoriten i alla fall. Sen säger jag inte att han varken är bra eller dålig. Men jag känner för att det ska vara favoriten i loppet.
Mm. Du, om vi sammanfattar.
Ja.
1 Global där Town ska alltså vara favorit i lopp 10.
Ja, det tycker jag. Ja.
Sen avskyr jag proffstränare, eller avskyr, jag älskar ju liksom hela hur man kan analysera ett P21-lopp sönder och samman. Jag gillar inte när en proffstränare häst vänder tillbaka till ett P21-lopp. En proffstränare häst ska endast starta i ett P21-lopp om den gör första starten för tränaren. Annars så är det liksom ett jättetråkigt spelobjekt.
Ja, jag ska inte spela den, men jag säger att han ska vara favorit i loppet. Så sammanfattar jag alltihopa. Jag tycker att den ska vara favorit, ingen snack om det. Men sen står jag ju inte och applåderar kraftigt på att det är en jättebra, herregud, han kommer att vinna med 50 meter. Nej, det är inte alls så jag tänker.
Vad har du det bakom?
Ja, just det. Varför skulle inte nummer 5 Lovely Wicklet med Olof Thorsson kunna slåss rätt så långt framme? Tycker även att nummer 3 Slave to Call, Love Call är någorlunda bra, så att den kan tänkas vara i den där gruppen som slåss om Global Dare Town inte alls så bra den här gången också. Ja, ungefär så. Jag tänker 5:an och 3:an som är tänkbara.
Ja, det här loppet är ju ett rätt låg klassigt lopp, alltså sett till prissumman. Hästarna får ju bara ha tjänat runt 90 000 och sen ett tillägg vid 36. Men annars kan vi ju säga det att det är tuffa bud i Mellerud. Senast i P21 vi körde den 11 maj, då vinner alltså That's It på 13,8 full väg och får 15 000 för det. That's It hade ju 380 på sig. Alltså det är ändå en 14-tid när man tror att det ska bli enkelt. Du, om vi ska wrap this shit together. Vilket vi gör. Med den äran. Och med den stora glädjen.
Ja,
så känns det som att du har i alla fall 2 av 3 säkra vinnare inom V64-spelet.
Nej, jag tar allihopa på rad där.
Oj!
Nummer 5, i lopp 5 Lexus BR, i lopp 6 Hornflör med Öras, och i lopp 7 den älskade Tuppen alltså.
Du är lika klar som den kosken korvavodkan som kommer flöda på Solvalla i helgen i den där finska kurvan som finns, eller fanns i alla fall. Du, alltid härligt att snacka tram med dig, Sören. Nästa vecka så tar vi ju faktiskt en tävlingspaus. Då är det ju breddlopp lördag den 3 juni.
Ja.
Övrigt så ligger vi och laddar batterierna till den 8 juni. Då är det nästa travdag på Åby. Ni som hör det här och tänker gå på Supertorsdagen, varmt välkomna. Det är fullsatt i Pegasus, runt 630 personer. Väntar oss uppe i restaurangen. Christian Olsson kommer ta er igenom kvällen. Det blir allmänt travsnack. Lite extra uppsnack med Elitloppet såklart. Och då med Christians kollega från Radiosporten. För det är ju faktiskt så att Thomas Urberg
Ja, just precis.
gör ju lite trav i Sveriges
Ja,
Radio.
ja.
Så de ska snacka ihop det. Och Sören kommer vara med på ett hörn såklart där också. Stort tack för att ni har lyssnat på avsnitt 242 av Travkött. Och sen var, vem var slutvinnaren nu? Det var Sandmotör du sa.
Ja, det är den. Vi har ju pratat så mycket om den under flera år nu, så att vi ska ju inte stå och säga någon annan. Så den känner jag ju mest för, men jag gillar ju att se vad som händer med Jonas Prins. Absolut
Ja.
gör jag det. Ja.
Vi sammanfattar så och säger stort tack för att ni har lyssnat på Travkött. Hej då!
Ja, hej hej.